Förr åt man ju alltid pizza i Norrland, eller hur? Visst är det liksom som pizzerier?
Ja.
Ja. Och nu är det så här, nu har man så här ständigt lite så här kladdigt thailändskt ris mellan tänderna, som nu till exempel.
Men alltså gillar du thaimat?
Egentligen inte särskilt mycket.
Du gör inte det. Men varför är det så speciellt? Varför förknippar du det så speciellt med Norrland då?
Därför att det ligger så mycket, det är ju thai-restauranger överallt. Eller det kan man ju vara glad för i och för sig, för man slipper ju, det blir ju
Man
som en,
slipper pizzan.
man slipper pizzan och det är ju som en, det är ju ändå en slags variation. För det är ju speciellt det här med att resa i Norrland som jag har gjort så otroligt mycket. Att det liksom, det var ju, först var det bara pizza och hamburgare i alla år. Och nu är det pizza, hamburgare och thai-mat. Så det, man får ju vara glad för det i alla fall. Att det,
Det känns lite fräschare med thaimat
känns
också.
lite fräschare. Någonting, det är så kanske någon fryst grönsak i. Så det är helt okej.
Ja.
Ja, jag vet inte.
Har du sett den här SD Thailand-gruppen på Facebook?
Ja, men du skickar den till mig. Det är helt sanslöst. Jag tycker det är så roligt. Liksom, de förstår säkert inte ironin i det själva ens. SD Thailand.
Nej.
Liksom.
SD-are som flyttar till Thailand och organiserar sig. Men
Ja.
jag tror att det, vad tror du? Jag tänker att det här är liksom norrländska män.
Det tänker man. Norrländska småföretagare, tänker jag.
Som åker
Från
till Thailand.
förorter till Sundsvall. Nej, förlåt. Nej, men lite så är det kanske. Ja. Med, de har sålt hantverkarbussen och köpt ett hus i Thailand. Ja.
Den här podcasten presenteras av Norrlandsfonden.
Du lyssnar nu på Norrlandspodden och det är jag, Sofia Miriamsdotter, som tänker försöka dissekera begreppet Norrland. Till min hjälp har jag Po Tidholm som är, kan man säga, Norrlands expert. Eller hur, Po?
Jag har blivit det, ja.
Ja, har du inte valt det?
Jag vet inte. Nej, det är svårt att säga. Vad väljer man egentligen? Men, det, ja, men jag blev det. Jag skulle gärna se att det fanns jättemånga Norrlandsexperter. Men det kanske liksom bara... Det är helt enkelt så att det är inte tillräckligt många som är intresserade. Så att det räcker med att någon sträcker upp handen och säger här är jag. Och så säger okej, okay, men då får du bli.
Okay.
Som man blir vald sist i gympan ungefär. Okay. Alla andra valde andra expertområden. Så jag är expert på Brooklyn, var det någon som sa. Jag är expert på det där. Men jag fick ta Norrland. Nej då, men jag tycker att det är jätteroligt.
Det är bra, för att jag tänkte att vi kan vara rakt på sak här. Jag skulle vilja veta liksom, hur du definierar begreppet Norrland. Vad är Norrland? Vad betyder det?
Alltså för det första så är det ju roligt med det här begreppet på något sätt, för att det är just, det är ju så gångbart i resten av Sverige. Men det är inte gångbart här, där vi är, i Norrland. Då vill folk liksom inte gärna veta av det riktigt. Sådär. Och dels är det ju förstås därför att man... Alltså Norrland är så stort. Det är ju 60% av Sveriges yta.
Ja, 59.
59, okej. Okay. Jag har till och med sett 58 någonstans.
Men om ja, 58-59.
Ja, vi håller oss till det då. Vi säger det. Och så börjar det... Alltså det börjar ju då söder om Gävle, vid Dalälven. Dalarna ingår inte, det är viktigt att komma ihåg.
Ja, varför tror folk det?
Jag vet inte, för att det ligger i jämnhöjd med Gävle. Så att det kanske liksom, jag menar, norra Dalarna är ju i jämnhöjd med, ja, jag vet
det,
inte vad.
Det gränsar ju till Härjedalen.
Ja, det gränsar ju till Härjedalen, så att det får liksom räknas in där på något sätt. Men det hör ju egentligen inte till då, det är ju som ett eget område, Dalarna kan man säga. Det är, det är ju Sverige i miniatyr. Och sen... Så fortsätter denna enorma landsända hela vägen upp till finska och norska gränsen. Liksom. Och det är klart att bor man i den här landsändan så blir det ju väldigt konstigt där. För att det är ju väldigt svårt att liksom prata om sin hembygd i termer av 58-59% av landets yta. Alltså, och som dessutom då skiljer sig åt så otroligt mycket. Att det finns både stad och inland och det finns fjäll och det finns kust och det finns bördiga jordar och det finns tråkiga tallhedar.
Men det är väl inte så. Men ändå tycker jag mig märka på vänner som har flyttat söderut att de säger att att de svarar på frågan var de kommer ifrån, ibland att de kommer från Norrland.
Mm.
Att de gör det efter ett tag i Stockholm eller Malmö eller sådär. Mm. Varför blir det så? Liksom? Blir den här Norrlandsidentiteten, är det någonting som uppstår när man flyttar från Norrland?
Jag tror det jättemycket. Och så var det verkligen för mig också, att jag flyttade från Norrland till Stockholm. Och först i Stockholm fick kontakt med någon slags Norrlandsidentitet. Och började utforska den på avstånd på något sätt. Det var ju, så tror jag verkligen att det är. Därför det är på något sätt också att man definieras ju som norrlänning av norr söderifrån. Och det är ju den andra saken som är problematisk med Norrlandsbegreppet. Det är ju det här att det är ett begrepp som norrlänningarna någonstans inte riktigt känner att de äger makten över. Alltså det, Norrland definieras till så stor del av andra och av södra Sverige. Liksom, vi har inte riktigt någonting att säga till om där.
Jag har på senare tid ganska ofta när jag är ute på nätet, särskilt Twitter kanske, börjat bli så här ganska provocerad av människor som svänger sig med begreppet som jag ska åka till Norrland i helgen. Mm. Eller, det är någon som pratar norrländska på tv.
Mm.
Och så är det Johio och han pratar sundsvallska. Alltså det är ju... och jag kan bli, och så har jag blivit lite sådär besserwisser och jobbig också. Så att jag går in och liksom påpekar detta.
Ja. Men jag tycker det var roligt när jag gav ut min bok. För jag har ju då gett ut en bok som heter Norrland. Och som där jag har samlat artiklar och reportage och essäer som jag har skrivit under massor med år. Så gav vi ut dem för 1,5 år sedan ungefär. Och då hittade jag någon jättetråd på nätet där du höll på att diskutera den där boken med massa människor.
Ja.
Och just och Norrlandsbegreppet. Och då kändes det ungefär som att... Då fick jag lite intrycket av att det där var nästan lite nytt för dig. Det här med den norrländska identiteten. Att det var... Att du fick upp ögonen för något. Nu vill inte jag, inte för att jag ska ta åt mig äran för det på något sätt. Men det var ändå som att du beskrev det där som någon slags aha-upplevelse lite grann. Då.
Alltså jag tror att jag alltid har känt mig norrländsk.
Ja.
Så, och det är en aha-upplevelse. Men däremot det här hur andra ser på Norrland. Det är lite grann kanske ett uppvaknande som har kommit i samband med att jag har läst den här boken och också rör mig och umgås med väldigt många människor som inte är från Norrland på nätet. Och det som provocerar mig nästan värst, det är varje gång som jag påpekar att det finns ingen dialekt som heter norrländska, så är det någon som säger alltid, det slår aldrig fel. Ja, men då kan man inte säga att det finns någonting som heter skånska heller.
Mm.
Den här jämförelsen mellan Skåne, som är pyttelitet, och Norrland, som är 60% av Sverige, den provocerar mig jättemycket.
Mm. Ja, men det ligger ju också i sakens natur. Jag tycker liksom att jag tycker man stöter på det där hela tiden. Eller på något sätt att man på ett eller annat sätt alltid får lida för de här förväntningarna som finns på det här landskapet. Vi kommer ju komma in på det massor, men det är liksom... Jag vet inte, jag tycker inte det. Det är inte lätt det här med att vara norrlänning om man tar det på allvar någonstans. Jag kan ju också
men det
säga.
Känns ju lite, det är lite grann det här som att Norrland blir som Afrika.
Ja.
Man pratar inte om länderna i Afrika utan man pratar om Afrika som en helhet. Och man pratar inte om platserna i Norrland utan Norrland är en helhet.
Mm.
Men Skåne, det ska man minsann dela in i mikroskopiska.
Ja, det är en jäkla skillnad på Vittsjö och Helsingborg. Men det, och det är det ju såklart. Alltså, det är det ju såklart lika väl som att det är skillnad på. Jag menar, men det är ju givetvis... Ja, men återigen, jag slog upp en gång, liksom, jag vet inte varför, men jag kollade upp i alla fall i pressarkiven hur man använder begreppet Norrland, för det kan ju vara intressant att göra. Det finns till och med en doktorsavhandling om Norrlandsbegreppet och Norrlandsbilden som är jättebra. Men då visar det sig att det är ju SMHI i liksom mest som använder det här begreppet, och då är det ju så här... De här korta väderprognoserna som följer på Ekot.
Mm.
Liksom. Och där de rabblar då, Götaland och Skåne kanske, eller Södermanland. Och sen så kommer då liksom så här, och i Norrland blir det mellan minus 14 och minus 25. Och då snackar vi alltså om 60% av landets yta. Och där det kan vara liksom, givetvis så här, arktiskt klimat i Kiruna samtidigt som det är vår
i Gävle
eller i Sundsvall också för den delen. Så att Så att det är klart att det blir, det är klart att det blir jäkligt knepigt alltså.
Men nu pratar du om vädret, därför att det är faktiskt också enda sammanhanget där begreppen Svealand och Götaland används.
Ja.
Det är ju ingenting som folk svänger sig med i dagligt tal, fastän Norrland använder faktiskt människor. Man pratar ju inte heller om svealändska eller götaländska eller något sånt. Det finns ju inte. Varför är det så? Varför använder vi begreppet Norrland men inte begrepp som Svealand och Götaland?
Ska jag ta den långa eller en korta historia?
Ta den korta. Ta den långa. Varsågod.
Okej. Men så här då. Alltså, Svealand och Götaland var ju Sverige. Alltså, det var ju Sverige fram till, vad ska vi ta? Alltså, fram till 1600-talet. Så var det som var Sverige, Svealand och Götaland. Skåne tillhörde inte heller Sverige för övrigt, det tillhörde ju liksom Danmark. Och delar av västra Sverige tillhörde Norge. Men Svealand och Götaland, det har liksom tillhört det svenska kärnlandet sedan, inte vet jag, 1000-talet, 1100-talet eller någonting. Men Norrland är ju ett senare tillägg. Alltså Norrland var ju en del av landet som förvisso då kanske så här rent juridiskt tillhörde Sverige, men inte hade inlämmats som en del av nationen.
Nej, innan de fick samerna att betala skatter.
Ja, precis. Därför det här är verkligen så här, det långa, här är väldigt långa förlopp. Men någonstans så är det så här att det är lika bra att jag drar det här.
Ja,
hur?
Kör.
Det är många som inte vet det. Mm. Men någonstans kan man säga så här, att Norrland föddes, eller tanken på Norrland någonstans föddes, jag tror att det var i april 1635 eller något sånt där. Då skickade ett riksråd som heter Karl Bonde ett brev till Axel Oxenstierna som var rikskansler. Och han var då och krigade någonstans i Tyskland eller så. Och vad Carl Bonde skulle skrev om i det här brevet, det var att man hade hittat silver i Nasafjäll i Västerbotten. Och att nu skulle allting bli helt fantastiskt här, för att det här är jättebra. Grejen var att på 1600-talet så hade ju Sverige stormaktsambitioner. Och det absolut trendigaste man kunde ha på 1600-talet, det var kolonier. Och Sverige ville också ha kolonier. Sverige hade faktiskt en koloni på amerikanska östkusten till exempel, men Sverige var ju ingen framgångsrik kolonisatör överhuvudtaget. Nej. Och alla andra europeiska länder, de hade jättestora kolonier och de blev enormt rika på det. Man skaffade ju liksom, man fick ju slavar, och man fick ädelstenar, och man fick ädla metaller, och man fick tillgång till mängder råvaror som inte fanns i Europa givetvis. Så det där berikade Europa något enormt, men Sverige hade inte möjlighet att få det där. Så att grejen var att när man hittade silver i Nasafjäll, så tänkte man liksom att det här är vår egen koloni och den ligger liksom dessutom på vårt eget fastland. Vi behöver inte ens kriga för att få ta del av det. Och då gick man ut hårt direkt, förslavade samerna, satte dem i arbete i den där silvergruvan och de skulle köra silvermalm till kusten. Därför det var så man gjorde i kolonierna också, där man förslavade indianer eller afrikaner eller vad det nu var. Och vad han skrev i det där brevet också, som är väldigt avslöjande, och det var det så här att med Guds hjälp och bla 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 så kan det här bliva Sveriges eget Västindien. Så att någonstans så slog man liksom fast en syn där på Norrland som en koloni inom landets egna gränser.
Men det här vet ju inte folk idag, alltså generellt. Nej. Det här är ju inte en kunskap som folk går omkring och tänker, utan nej, Norrland är ju faktiskt en väldigt klar del av Sverige idag. Men det är alltså någon urgammal tradition som gör att vi fortfarande pratar om Norrland. Alltså, jag brukar ju roa mig med att fråga folk olika saker. Till exempel så har jag gjort en egen högst ovetenskaplig liten gallup och frågat folk vad de tänker på när man säger Norrland. Och många säger skog. Och sen så är det en person här som bor i Stockholm. Mm. Och hon har svarat långt bort. Mm. Och då tänker jag att mellan Stockholm och Gävle är det inte så långt.
Nej, vad tar det? 1:15 med tåg.
Ja, men precis. Och varför upplever en stockholmare att Norrland ligger så långt bort?
Ja, för att det som är längst bort i Norrland ligger långt bort. Är det någon som har svarat någonting som har med städer och urbanitet att göra?
Någon har nämnt namn på städer.
Ja.
Folk nämner till exempel, de tänker på Sundsvall. Eller de tänker på Haparanda. Men annars är det skog, 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 kallt, glesbygd, ja, glesbygd, barrskog.
Och det här säger,
tystnad.
Ja, och det här säger ju verkligen någonting om bilden. För jag menar, det är också så att på de här 59% av Sveriges yta så bor det ungefär 1 miljon människor. Varav den absoluta merparten bor i städer eller mellan stora samhällen. Mm. Precis som i resten av landet. Så att den här bilden av den här mannen som bor i det ensligt belägna huset och har skinnbrallor.
Det är en som har svarat här. Snus och öl och gammpojkar.
Ja, precis. Alltså den bilden är ju liksom ungefär lika sann som, jag vet inte vad vi ska hitta på, men den är helt enkelt, den stämmer ju givetvis inte på den norrländska majoriteten, utan den stämmer ju inte riktigt med den bild som jag beskriver heller. Därför att någonstans är det ju så här att ska man jobba med Norrland som begrepp eller Norrland som yta, så blir det ju också så att det intressanta är ju såklart inte den vanliga familjen i en villa strax utanför Umeå där mannen jobbar på liksom så här, är ekonomisk controller på landstinget. Nej. Och kvinnan är sjuksköterska. Det är inte särskilt spännande, utan det är klart att det är mycket mer spännande då med jägare och samer och liksom folk som gör getost.
Men kan man säga att i princip nästan hälften av alla norrlänningar bor i eller i väldigt nära de tre största städerna?
Ja.
Umeå, Gävle, Sundsvall, Luleå.
Ja, och Luleå, Östersund, ja. Och sådär. Absolut. Så är det ju.
Mm.
Absolut. Så att det är egentligen så att landsbygden är...
Varför är det den folk tänker på då? För att det finns så mycket av den.
Ja, det är väl det. Och också därför att den är en motpol då till resten av landet. Att jag menar, någonstans är det så att alltså Norrland har inte lyckats särskilt bra med urbanitet överhuvudtaget. Alltså våra städer är ju, alltså ur ett internationellt perspektiv eller ett svenskt perspektiv, ganska ynkliga. De är ganska små, de har ett ganska litet utbud. Alltså som städer beträffat så är det liksom, alltså utbudet av shopping och mat. Det finns inte så jätte... Och så kan man åka till Birsta eller man kan åka till liksom... Och det är ju kul idé liksom. Det är inte jätteskoj. Och det är dessutom så att städerna... Och
är inte du fördomsfull nu?
Nej.
När du säger att det inte är skoj att åka till Birsta?
Ja, okej. Okay, för jag tar tillbaka. Men jag skulle säga att... Nej, men någonstans så är det väl lite så här också att man måste ju söka det som är typiskt någonstans. Och då blir det ganska ointressant att fokusera på det som tillhör liksom den generiska västerländska kulturen, som ju faktiskt Birsta eller Skellefteå centrum eller sånt där. Det ser ju likadant ut i Tyskland eller Belgien eller var du vill, vart du än kommer i världen, eller USA. Men däremot så är det ju så att den norrländska naturen och det norrländska inlandet och den norrländska byn kanske så här, där finns de specifika norrländska kvaliteterna. Och då kan det ju vara intressant att liksom...
Jag blir lite provocerad av alla som svarar skog. För att om någon säger skog till mig, då tänker jag på Småland. men liksom det, vad är den minsta gemensamma nämnaren för Norrland? Alltså finns det någonting som man kan säga är det som norrlänningar har gemensamt? Vare sig man bor i Gävle eller Karesuando.
Oj.
Finns det
Gud,
någon?
Vilken svår fråga.
Ja.
Ja, men alltså, jag tycker nog att alla de här som du har frågat, att de är nog liksom någonting på spåren ändå. Därför att den minsta gemensamma nämnare måste ju ändå vara det som folk...
Sprit och ångest.
Som uppfattar. Ja, det kanske är det då. Eller skog.
Ja.
Alltså, skog skulle jag nog säga, det är nog det minsta gemensamma.
Men om man är uppvuxen på Spikarna på Alnön, då är det inte skog man tänker
Nej.
På.
Nej,
eller vid Pite havsbad.
Nej. Men det är nog ändå, ja du, vad svårt att svara på.
Vi får klura vidare på det.
Ja, vi har ju tid på oss.
Ja.
Vi ska ju liksom...
Vi ska fortsätta med det här.
Ja. Ska vi ha en lista?
Ja.
Mm.
Vad vill du lista?
Jag tänker på det här med alla hålor. Jag är så fascinerad av centralorten som konstruktion. Vet du någonting om centralorter?
Som konstruktion?
Ja.
När berättar.
Alltså det är en politisk konstruktion. Det var som en, alltså på efterkriget och liksom när Norrland industrialiserades på allvar och folk började flytta runt i landet och det var så här, verkligen arbetskraften var mobil och sådär. Man hade behov av att människor stannade kvar på landsbygden. Men man ville inte gärna att de skulle bo glest och ute i byar, utan man ville att de skulle bo samlade. Och därför så hittade man på det här med centralorter. Så satsade man liksom på att bygga små samhällen med jämna mellanrum.
Vårdcentral, skola.
Precis, allt det där. Hela uppsättningen.
Bibliotek.
Ja. Och de där är ju nu som små museer över folkhemsåren nästan. Så man kommer till såna här orter och de kan ju se helt fasansfulla ut. Och den där tänkte jag, det är en bra lista.
Det låter som en jättebra.
Ja.
Vilken tycker du ska ligga överst då?
Det finns många. Alltså, just om man åker längs riksväg 45 så passerar man ju en hel del. jag är ju väldigt förtjust i Strömsund i Jämtland.
Oh.
Dels är det väldigt vackert där i Strömsvattendal och sådär. Och sen så har det ju den här mixen av att vara centralort med viss modernitet. Men också någon slags sån här utpostsarkitektur som liksom har att göra med liksom att det en gång i tiden var någon slags frontier, nästan så här som i Vilda Västern. Att det var liksom så här slutade civilisationen. Och det finns en slags trähusarkitektur där som är bevarad också vid sidan av den här. Och det tycker jag tycker Strömsund är väldigt fascinerande på det sättet.
Okej.
Ja.
Ska jag säga vad jag tycker är fascinerande? Ja. Sveg. Det är ju någonstans, det är verkligen så långt bort från civilisationen man kan komma i min värld.
Mm.
Därför att Sveg är ju då Härjedalens centralort.
Mm.
Och det är verkligen en centralort, för det är inte en stad.
Nej.
Och Härjedalen är en kommun.
Mm.
Så att Sveg, som ju då ligger mitt i ingenstans i skogen, har så här kommunalhus.
Mm.
Och den
du tycker
typen
att det här är exotiskt?
Ja, jag har bott i Sveg.
Du har
faktiskt
bott i Sveg?
Jag gick skola där ett tag. Ja. Jag vet inte om jag tycker att det är exotiskt, men just Sveg skiljer sig från många andra orter på grund av den här rollen som den största orten i Härjedalen. Och det bor väl ändå bara så här 3-4 tusen människor där.
Mm.
Det är jättelitet, men för att vara en centralort. Alltså för att vara kommunens
säte. Ja, det är klart.
Det är kommunsätet.
Det perspektivet.
Sen har de ju, och så sen att jag tycker att det är ganska så här lite platt och tråkigt. Alltså de har älven i och för sig.
Mm. Ja. Jag tycker ju att Sveg är ganska fint med det här rutnätet. Det är som
det är ordnat.
Det är verkligen så här också ett försök att bygga en stad, verkligen.
Mm.
Jag tycker den är ganska intakt. Jag tycker så här, jag åkte igenom Sveg bara häromveckan. Jag var på väg från fjällen och tog en sväng in. Så där. Och man har byggt ett väldigt roligt 50-talsfik i Sveg som man kan åka in på.
Mm.
Och sen så inte minst den där otroligt fula träbjörnen i korsningen. Där.
Ja, jag fick ju lappsjuka när jag bodde i Sveg.
Mm, det kan jag förstå.
Ja.
Jag kan acceptera Sveg. Jag tycker att Sveg kanske är nästan lite för stort.
Okay.
Och har liksom så här, lite för mycket utbud nästan. Men vi samarbetar här.
Mm.
Då ska jag säga, på tredje plats skulle jag säga Överkalix. Har du varit i Överkalix?
Nej.
Otroligt fint. Också sådär. Beläget med mycket vatten runt omkring. Ett fantastiskt, det måste finnas ett fint konditori. Det tycker jag är mitt grundkriterium verkligen. Jag tycker det är toppen. Strömsund har inte riktigt det. Men där fikar man på ICA, på Simonsons. Som ICA-butiken heter. Mm. De har ett café som absolut inte är vackert eller trevligt på något sätt. Men det är liksom bara en sån här mötesplats. Och när man sitter där så ser man allting.
Mm.
Och så ser man timmerbilarna åka förbi.
Men nu pratar du om Strömsund.
Ja,
jag vill höra om Överkalix.
Överkalix, jättevackert tycker jag. Väldigt, väldigt trevligt. Och sen så det här kaféet som jag har glömt bort vad det heter nu. Men det är riktigt konditori. Och det finns små arkitekturpärlor. Det finns en korvkiosk i karosseripanel som är så här väldigt modernistisk, som är otroligt fin, och också så här kommunhuset och lilla järnhandeln och lilla blomsterbutiken och så här, och en huvudgata.
Ja. Överkalix. Då säger jag Junsele.
Mm. Junsele.
Junsele. Och det, alltså det är så här ska jag väl säga, att mina föräldrar kommer därifrån. Så jag har tillbringat väldigt mycket tid där som barn. Vilket också innebär att jag har sett förfallet.
Ja.
Det här när jag var liten och man, ja, de bodde, alltså vi bodde utanför, men när man åkte in till Junsele, då var det nästan som att typ åka in till stan.
Ja, visst.
För det fanns, det var liksom en levande affärsgata, det var liksom, det fanns allt, som du säger, det här utbudet, centralortsutbudet. Mm. Plus att det ligger ju väldigt vackert vid Ångermanälven, ja, Niper, alltså det är ju tjusigt så. Och så har det år för år så förfaller det, butiker slår igen, och så är det helt öde. Och så har de pizzeria.
De har säkert thai också nu.
Det kanske de har.
Eller också kommer jag, det.
Jag brukar åka dit ganska ofta. Jag vet inte om jag har sett någon thai. Mm. Men det intressanta med Junsele, det är också, eller Junsele får helt enkelt illustrera detta med centralorter. Det är de här roliga butikerna som fiske och skor. Mm. Eller... de här som har allt i en salig blandning för att det finns inte tillräckligt med underlag för att ha en.
Man tycker det är stort att det bara finns butiker, det kan ju vara.
Ja.
Mm. Ja. Verkligen. Jag är ju uppvuxen i utkanten av en centralort också, ska jag säga, som har förfallit på det här, alltså på ett sånt där monumentalt sätt. Det är verkligen bara rasat ner, och den heter Arbro och ligger i Hälsingland. Mm. Och där är jag uppvuxen då och gick i skolan. Och den centralorten är ju verkligen, alltså jag var också en sån där som förkroppsligar hela den där sufflén som centralortstanken var på något sätt. Jag menar, när jag växte upp, det fanns ju allt. Det fanns liksom florist och tobakist och leksaksaffär, och det fanns nog tre banker, och det fanns postkontor, och det fanns tre livsmedelshallar, tror jag.
Mm.
Och alltså som jättemycket,
Junsele,
och ja visst, och otroligt som det var på den där tiden, alltså, man tror inte att det är sant, men man tror att man har drömt det nästan. Och nu så kommer man till de här orterna och det har bara liksom totalt sjunkit ner genom marken alltihop. Ja. Och det är verkligen så otroligt sorgligt att se. Jag vet inte, jag menar, någon gång kanske vi kan försöka slå våra kloka huvuden ihop och prata om varför det har blivit så, eller vad man skulle kunna göra åt det. Men det här är bara,
men om vi ska återgå till listan, vill du ha Arbro på listan? Eller hade du en annan ort i åtanke?
Jag tänkte att Arbro kunde få vara med på listan.
Ja. Då har vi en lista.
Ja.
Strömsund, Sveg, Överkalix, Junsele och Arbro.
Ja, det är bra. Vi nöjer oss med det.
Fem målor. Jag är ju född i Sundsvall och uppvuxen här. Men mina föräldrar kommer ju från Lappland och Ångermanland. Och av någon sån här outgrundlig anledning så identifierar jag mig mer med det än som Sundsvallsbo. Jag känner som, för mig är det jätteviktigt att mina rötter är i Lappland och Ångermanland. Och att det på något sätt är det riktiga Norrland. Och därför identifierar jag mig med det. Hur identifierar du dig som norrlänning, och hur och varför?
Till att börja med så ska jag väl säga att jag tycker att du är helt rätt. Eftersom Sundsvall är ju lite... Ja,
ja, vad vill du säga om Sundsvall? Kom igen.
Men jag har noterat så här. För det var ju så att efter jag gav ut den här boken så var jag ute och föreläste i nästan ett helt år. Runt om i hela Norrland. Gjort kanske 70 föreläsningar och varit nästan överallt. Och nämner man Sundsvall så är det som att alla rynkar på näsan. Det är ingen som tycker om Sundsvall. Och jag har verkligen funderat på det. Folk kan inte riktigt sätta ord på varför det är så där. Men Sundsvall är verkligen inte liksom populärt i övriga Norrland. Och jag tror att det har att göra med att Sundsvall på något sätt var så här epicentrum för baggböleriet och för den här utsugningen av den norrländska landsändan.
Ja, Stockholm var staten och Sundsvall var kapitalet.
Ja. Och att det var på något sätt så här bodde de här burgna familjerna som på något sätt sög ut resten av Norrland och blåste bönderna på deras skog och såna här saker. Och att det där hänger i. Att det liksom... mm.
Men jag har ju också en känsla av att Sundsvall är ganska identitetslöst.
Jo, det är nog så också.
Så idag och under min uppväxt och så. Så att Ja.
Ja, men så är det nog. Min egen norrländska identitet är ju...
Hur mycket norrlänning är du på?
Ja, du, jag är ju född och uppvuxen i Norrland. Så att då är jag ju norrlänning.
Men du är, ändå, du är uppvuxen i, vi ska också påpeka här, att du är då född i den södra halvan av Sverige.
Ja, det blir jag ju då. Ja, precis. Om man drar ett streck mitt i Sverige. Mm. Det är någonstans här. I Fränsta, eller vad?
Det går väl tvärs över Jämtland och Medelpad. Ja, Torps, alltså från Sundsvall till Strömsund.
Är det inte Torpshammar som kallar sig för Sveriges mittpunkt?
De har någon.
Man måste säga det också. Sveriges mittpunkt. Punkt.
Okej.
Ursäkta.
Ja, men ja. I Norrland, ja. I Hälsingland.
Ja, precis. Ja. Jo, och det var en ganska klassiskt. Man växte upp där, mina föräldrar kom inte därifrån. Så att man hängde väl lite löst så där. Jag hade inte så mycket tremänningar att leka med på helgerna. Så att jag var inte så mycket äkta norrlänning på det sättet. Så att den norrländska identiteten ska jag säga är väl någonting som jag har erövrat lite grann.
Sen du flyttade därifrån?
Det började när jag flyttade därifrån och sen tog det väl vid eller det kom i ett annat läge när jag flyttade tillbaka och att det blev ännu mer. Men jag var också så här. Jag började på radion då. När jag flyttade till Stockholm så började jag på radion när jag var ganska ung. Och sen var det ju så på den tiden i alla fall att enligt Sveriges Radios sändningstillstånd så skulle man ju sända en viss procent av alla sändningar skulle göras ut i landet. Och då skickades jag till Luleå i 5 månader för att sitta och sända ett förmiddagsprogram i P3 från Luleå. Mm. Helt enkelt därför att leva upp till sändningsavtalet.
Ja.
Det var jag och en producent
som satt i Luleå
och sände programmet från Luleå. Och det där tyckte jag var så fånigt. Så då la jag mig till med någon slags norrländsk, hittade på en egen norrländsk dialekt som jag har.
Som du aldrig har haft.
Som jag pratade i radio. Man får tänka på att jag var 20 år gammal. Mm. Men som jag har inte vågat lyssna på det där i efterhand. Jag har ett kassettband tror jag med någon sändning som jag har. Men jag satt alltså och pratade på någon slags hemkokt norrbottniska eller någon slags där påhittad norrländsk dialekt som jag körde hela den där perioden när jag sände. Bara för att jag tyckte på något sätt att det skulle höras att det var... Och det där gjorde nog också på något sätt att jag... identifierade mig med liksom... Jo, jag ska säga så här. Att just det här att jag kom från södra Norrland och just det här att mina föräldrar inte var därifrån, det gjorde nog också att jag blev just norrlänning. Att jag inte liksom... Att jag inte just blev kanske i första hand hälsing eller Arbrobo som jag hade vuxit upp i eller sånt där. Mm. Utan jag gjorde på något sätt Norrland eller... Liksom, i och med att, som vi var inne på tidigare, det här att man blir norrlänning liksom i exil.
Mm, mm.
Och det blev jag. Och eftersom jag hade en sån...
Ungefär som de här Sverigedemokraterna som blir svenskar i Thailand.
Tack. Precis, Sofia. Exakt vad jag menar. Nej, men jag tror att just det här, just att jag satt så löst rent geografiskt och just att mitt geografiskt identitetsprojekt liksom blev inträffad i Stockholm och på distans, så tror jag att jag gjorde hela Norrland till mitt och att jag faktiskt så här har odlat en norrländsk identitet som faktiskt inbegriper hela Norrland, även om det låter väldigt konstigt kanske.
Har du någon bild av vad som är en typisk norrlänning?
Ja, men det där är ju också, oj, det där är verkligen komplicerat. För det finns, och det här tycker jag är så intressant, för det jag nämnde ju tidigare att det finns en doktorsavhandling om Norrlandsidentiteten. Och en sak som hon kommer fram till där, Madeleine Eriksson heter hon som har skrivit den, hon är kulturgeograf. Det är att när man pratar om Norrland och norrlänningen, så är det som att man uppvärderar och nedvärderar landsänden och invånaren på samma gång. Att det är på något sätt så här som att när man pratar om en norrlänning så är han så här, ja, trygg och genuin. Och det är liksom så här, bjuder på bullar. Men man är också lite långsam. Så här. Det ligger implicit på något sätt i det där, där trygga.
Tillknäppt.
Ja, lite tyst och tillknäppt. Så här. Men också väldigt rejäl och ärlig. Mm. Liksom,
men det är väl ändå så norrlänningen har ett ganska gott rykte så. Ja, som jo, ärlig absolut. Och flitig.
Jo, men, också,
och...
men lite bakom någonstans. Eller, ja. Eller gammalmodig lite bakom. Kanske inte fullt så flexibel och sådär liksom. Alltså det finns ju säkert analyser på det där. Alltså så här, men om man tittar på vilka egenskaper som är attraktiva i samhället idag. Så ska man, då ska man ju vara då mobil, man ska vara flexibel, man ska vara rörlig, man ska vara snabb. Och när man pratar om norrlänningen så är han då liksom sävlig och tyst och långsam. Och liksom ärlig. Och ärlig är ju inte heller ett särskilt gångbart... En gångbar egenskap i dagens samhälle.
Nej, man ska ha social kompetens.
Social kompetens, och det har absolut ingenting
med ärlighet att göra.
så norrlänningen ligger lite i lä där, om man pratar liksom om norrlänningen som en... Men sen är det ju självklart att norrlänningar är som folk är mest, och framförallt är norrlänningar väldigt olika. Men om man nu ska ta minsta gemensamma nämnaren och fördomen om norrlänningen, så är den ju faktiskt både uppvärderande och nedvärderande i samma.
Men hur mycket sanning ligger i de här fördomarna om de här tysta männen, snus, sprit, ångest, gamgubbar? Alltså hur mycket påverkas den här bilden av de här stereotyperna i reklamen? Det är faktiskt också folk som har svarat mig när jag har frågat om Norrland. Så säger de Norrlands guldreklamen. Mm. För det är Norrland för dem. Och det är stereotypt och det är fördomsfullt kan man säga. Mm. Men har den typen av skildringar av norrlänningar i populärkulturen påverkat norrlänningarnas syn på sig själva?
Oh ja, hur? Det tror jag jättemycket att de har. Alltså, hur de har det.
Och tänker på jägarna och...
Jag tror det är därför att... om du tänker att du växer upp någonstans... i någon centralort eller i någon by utanför centralorten och sånt där. Man försöker, om man tänker sig att man ska bo kvar och man ska försöka hitta en roll ändå, man ska försöka förklara sin egen eller någonstans så här legitimera sin egen existens. Vem är jag? Liksom. Och så ser man ser på tv, man tar del i media, så man ser hur moderna samhället är konstruerat, så ser man så här, det finns ingen roll för mig liksom, utan Då får man liksom ta den stereotyp som finns till hands, som ligger närmast till hands. Och då kan man ju säga att så här, filmen Jägarna och reklamfilmerna för Norrlands guld har på något sätt serverat en stereotyp som jag tycker att den norrländska mannen har klivit in i ganska mycket. Som den här personen med... Alltså, så man gör det med glimten i ögat och lite ironiskt nästan, sätter på sig den där truckerkepsen och liksom stoppar in storsnusen.
Men är det så som du jag har hört dig säga förut, att innan Jägarna så var det ingen norrlänning som hade den där truckerkepsen, men efter att filmen Jägarna hade blivit populär så började norrlänningen bete sig, se ut så?
Alltså det är klart att det fanns sådana innan, så det är väl kategoriskt att säga så, men det var ju absolut så att det blev en tillgänglig identitet, och jag var ju själv med om en otroligt märklig liksom så här, att nästan tillblivelse av den där mansbilden. När filmen Jägarna hade haft premiär så ordnade man en manlighetstävling i Älvsbyn där filmen Jägarna spelades in. Där man skulle kora årets Älvsbyman. Och det var tänkt då att bli ett årligt återkommande sammanhang. Liksom. Och jag satt då på Dagens Nyheter i Stockholm och fick höra talas om det här och tyckte bara att Jesus, jag måste åka dit. Så att jag tog flyget upp till vad det nu var, Kallax eller någonting antagligen. Jag hyrde en bil och så åkte till Storforsen där den där tävlingen skulle äga rum. Och så stod vi då som hade kommit till det evenemanget. Det var någon solig vårdag. Och så kom de tävlande inkörandes eller inåkandes på den här grusplanen då vid restaurangen vid Storforsen. På pickupflak, precis som i Jägarna, precis som de här scenerna med de här liksom otroligt burdusa våldtäktsmännen i skinnbrallor liksom, så kom de inåkandes, tjoandes, och de hade klätt upp sig som Jägarna med slidknivar och skinnbrallor och rutiskjorta. Och sen så följde det då ett antal tävlingsmoment under dagen som de här männen skulle göra, och det var så här: kasta yxa och käka palt. Sådana saker liksom. Och alla hade keps och alla. Och, liksom så här, och jag gick runt där och bara så här, ja men de spelar ju nu liksom som rollerna i den här filmen som handlar om liksom tjuvjagande polackmördande våldsmän. Är det fräscht? Så här? Ja, men det sätter ju Älvsbyn på kartan. Vet du? Och plus att ja, det är ju bara en rolig grej det här. Liksom, så. Och där tyckte jag någonstans att ja, men där föddes det en ny norrländsk man någonstans som på något sätt plockade in det här från Kjell Sundvalls film Jägarna. Mm. Och Kjell Sundvall hade ju sin tur plockat in det från amerikanska förlagor, från amerikanska filmer, från Deer Hunter och sådär. Ja. Så att egentligen så blev det en slags amerikanisering av den norrländske mannen.
Ja. Ja. Men sen har vi ju också någon sån här kontrast. Vi har ju Pistvakt,
ja,
som ju är den norrländske mannen som är den här dumsnälle, lite mysiga, ja, ungkars, inte, ja, alls våldtäktsbenägen, sådär,
ja,
som kanske ändå är men född ur samma livmoder lite såhär, men som är den snälla versionen, ja, på den här jägaren.
Ja. Och det där tror jag också är någonting som man ironiserar över själv, att man liksom såhär, ja, men man sätter på sig kepsen lite högt upp på huvudet och man har sin varseljacka och liksom såhär. Och det där, alla de här talesätten från Pistvakt har ju blivit som folk, och det är som att folk inte tänker på någon, liksom säger persk eller
så där.
Ja.
Det betyder ingenting.
Nej, och det betyder ingenting,
men det har blivit dialekt.
Ja, och det har blivit på något sätt så att, jag menar, om 50 år så kommer ingen komma ihåg Pistvakt, men folk kommer fortfarande gå omkring och säga fjöl av. Liksom.
Ja, och så får man titta på Wikipedia var begreppet kommer ifrån,
ja,
och läsa
och så
om
så här,
17, konstig tv-serie. Ja.
Men för kvinnor, där kan jag ju inte se att det finns...
Det finns ingen norrländsk kvinnoidentitet.
Nej.
Är det så?
Nej,
det kan jag inte. För jag satt faktiskt nu under tiden du pratade och försökte komma fram till vad är motsvarigheten för mig i det här. Och jag kan inte riktigt komma på någon. Det är väl att jag tror att man ser på den norrländska kvinnan kanske, men det är inte alls lika tydligt. Men att typ gifter sig ung, skaffa barn, kanske lite så här ambitionslös med här. Och sen har vi den andra, de här alltså kvinnor som kanske om det någon gång skildras en norrländsk kvinna på film, då är det så här... Då är det någon stark kvinna i Lapplandsfjällen som har liksom fött 13 barn och huggit ved och liksom överlevt så här. Så det är en...
Men så var det roligt att du var för... Förra vintern så var jag och skrev ett reportage om ett fjälljordbruk i Härjedalen. Och det är ett jättefascinerande ställe. Det har drivits i flera generationer av kvinnor just. För det är kvinnorna som liksom äger och basar över den där gården som ligger en mil ut i väglöst land. Och i deras gäststuga så har de sparat så här pressklipp från vad folk har skrivit om det där. För det är ju mängder med journalister som har varit där genom åren. Därför det där fjällvårdbruket har liksom varit exotiskt ända sedan 50-talet egentligen. För att redan då betraktades det som gammalmodigt och konstigt. Liksom.
Ja.
Och då var det liksom så här, folk hittade på precis vad som helst. Så att till exempel på 50-talet så var det, om det var så här Allersen och sånt där, så var det skrivet ett stort reportage om Karin hette hon då, hon som liksom basade där och bodde där med sina två döttrar. Men i det här reportaget så hade hon fött 13 barn själv på fjället. Alltså på riktigt. Fast bägge barnen var födda på BB i Sveg under väldigt ordnade former. Och liksom så här,
och det var bara två.
Liksom. Nej, det fanns en bror också, så tre barn. Men alla var födda på BB i Sveg och det var liksom ingenting konstigt överhuvudtaget. Men just det här att man som journalist och kommer till sånt där ställe och liksom känner att nej, men det räcker inte. Jag måste gå all in här. Ingen kommer bli nöjd med det här. Liksom, utan jag måste blåsa på och beskriva det där. Så det är ju...
Ja. Det finns ju också faktiskt då i medel på Gudmundskärn där det finns ett så här gammalt... gammalt hemman som låg långt från all ära och redlighet, och där har man också fokuserat på att berätta om just kvinnorna som levde där. Slitigt och kämpigt och ingen el och helt självförsörjande och födde barn på riktigt och så. Så det kan väl vara en sån där sak, men som blir otroligt svår svårt för en modern kvinna att identifiera sig. Men, ja. men det är någonstans det här ändå, tror jag, att någon, jag vet inte, att den norrländska kvinnliga identiteten är lite manlig kanske.
Mm. Någonstans
lite kara kvinna. Ja, liksom. En riktig norrländska, hon är ganska hård.
Skinn på näsan. Och kan
precis.
Näpsa en man.
Ja,
liksom. Ja. 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 Jo, men så är det kanske lite. Det är väl den, men den har ju inte populariserats på samma sätt liksom, i media eller så som
Nej.
Man tänker sig.
Nej.
De har ju en mamma i och för sig, då, de här bröderna i Pistvakt. Och hon är ju lite sådär.
Hon är ju en sån.
Hon är ju liksom tuff. Hon har ju också varseljacka. Liksom, och kan huta åt. Sådär. Men visst, så är det. Men jag tänker på det här också, behovet hos norrlänningar. Varför, alltså, någonstans är det ju så här att, alltså, resten av landet på något sätt betraktar ju då Norrland som det här glesbygdsnorrland som något sätt bakvatten. Och blir man kvar där, så, och det, du hör ju hur jag bara säger, blir kvar.
Ja.
Det är, man förutsätter ju på något sätt att man blir kvar.
Det är inget, alltså, val. Man kan inte göra ett aktivt val att stanna i Norrland.
Utan man blir kvar. Och då spelar det ingen roll om du bor då, om du väljer att stanna kvar i Fredrika, därför att du faktiskt tycker om Fredrika och du trivs där, du vill bo, men du väljer att bo i Fredrika, så är det kanske så också att man känner så tydligt att man betraktas som en loser av resten av världen, så att man ikläder sig en loser-identitet. Och jag har ju många kompisar till exempel som är liksom i någon slags så här rockabilly-sväng, och där kan jag märka att, alltså, det är också en slags färdig identitet och som passar ganska bra liksom med landsbygdsidentiteten och som så här skänker någon slags stolthet som förvandlar då den här losern som har blivit kvar till en förklarlig karaktär som med vissa attribut så där, så blir den här, så blir den här då, som blir, har blivit kvar, blir en tydlig person på ett annat sätt. Och samma sak om du sätter på dig truckerkepsen och kör jägaren eller pistvaktgrejen. Då blir du också på något sätt förklarlig eller lättförståelig på ett sätt som...
Jag får ju lite identitetskris nu, för jag är ju en sån där loser som har blivit kvar. Jag har ju bott kvar i Sundsvall, ja, i Norrland i hela mitt liv. Och jag måste ju jätteofta försvara det för människor som inte bor i Norrland. Jag har ändå många vänner och känner folk som bor till exempel i Stockholm.
Mm.
Som dels så ofta förutsätter de att jag bor i Stockholm. När de inser att jag faktiskt inte gör det, då är det, men varför bor du kvar där? Varför flyttar du inte? Varför flyttar du inte till Stockholm? Och de har faktiskt på riktigt svårt att förstå varför jag inte gör det. Och jag har känt ett behov av att liksom försvara mig för att jag bor kvar här.
Mm.
Och då bor jag ju ändå i en stad och det är 3,5 timmar med tåget till Stockholm.
Det skulle inte vara skönare att flytta då?
Till Stockholm?
Ja.
Nej. Nej, och då, det beror nog på såna här traditionella, lite klyschiga begrepp som livskvalitet, möjlighet, alltså nära till service och till naturen, slippa tunnelbanan på morgon, rimliga bostadspriser.
Mm.
Ja.
Ja.
Mm. Och att man ändå har ett sammanhang. Jag kommer härifrån, jag har vänner här. Jag har ju liksom en självklar roll i ett socialt sammanhang ändå.
Ja. Men det är ju också på något sätt egenskaper som inte är så högt värderade. Det här med att vara kvar i ett socialt sammanhang eller så.
Nej.
Det rimmar inte heller så väl med.
Så du talar om för mig nu att jag borde flytta?
Ja.
Mm.
Loser.
Du är känd för att måla upp en ganska svart bild av Norrland, dyster, dystopisk, sådär. Men hur dyster är egentligen prognosen för Norrlands framtid?
Ja, det finns inte så väldigt mycket som tyder på att det kommer bli så väldigt mycket bättre. Alltså tyvärr. Det sker ju...
Men hur kan du säga så?
Ja, därför att jag har tittat på tillgänglig statistik helt enkelt. Om man ska vara helt krass så är det ju så att liksom man tittar på tillväxt och befolkningssiffror och åldersstrukturer och också på liksom global utveckling. Jag menar, hela världen präglas just nu av en ganska kraftig urbanisering. Europa mer än resten av världen och Sverige mer än Europa. Så att hela den här urbaniseringen har ju löpt amok. Alla vill vara på samma ställen. Alla klumpar ihop sig i städer. Och det är klart att det gynnar ju inte en landsända som är väldigt stor och gles och avlång. Och som dessutom ligger då längre och på något sätt hamnar längre och längre bort från centrum i det avseendet.
Men är det här ett problem?
Ja, det är klart att det är.
Men varför är det det? För jag tänker ju så här att jag menar om man kan ju undra varför det bor folk här från början. Eftersom det är kallt och det är liksom dystert och det är mörkt halva året. Och det är svårt att förstå varför folk då, om de har möjligheten att flytta härifrån, faktiskt bor kvar. Varför är det viktigt att Norrland som landsände fortsätter existera och leva? Mm. Vad spelar det för roll?
Därför att det är viktigt för de människor som bor i Norrland såklart, skulle jag säga. Och de kan man ju inte förringa. Men det är där, ja, utan att liksom bli allt för politisk då, så är det, jag menar, det är ju på något sätt så här, den moderna liberalismens grundtes är på något sätt att det som kan produceras ska produceras där det är som billigast att producera det. Och det är klart att Norrland lider ju av det. Varför ska man bo och verka i Norrland när det är mer effektivt att göra det i Barcelona eller i utkanten av Paris? Eller,
ja, men det är ju inte effektivare liksom att göra det i Malmö.
Jo,
men billigare.
Ja, därför alltså, att det är av det enkla skälet att det är fler människor. Man kommer närmare en marknad och så vidare. Och varför ska man då driva för det? Varför ska man överhuvudtaget driva en skola i Norrlands inland där det bor få barn där? Då kan de väl flytta. Om de nu så jävla gärna vill gå i skolan så kan de väl flytta på sig i sådana fall då.
Mm.
Jag menar, vi är ju snart framme vid den typen av tänkande. Jag tycker att för mig är det där ett sluttande plan att överhuvudtaget ge sig in i den typen av diskussion. Därför då börjar man liksom, ja men vilka människor är viktiga? Liksom, så är det de som har klumpat ihop sig och därför är många? Eller är det de här få som är kvar i en by? Liksom,
men ska man, menar du då att man ska utöva konstgjord andning på den här byn? Ska vi liksom återinföra det här centralortstänket utifrån den enda aspekten att människor ska kunna bo?
Ja, jag tycker,
människor ska kunna bo i Strömsund om
Norge
vill
har ju
det,
en sån idé.
Även om det inte finns några jobb. Eller ska hela Norrland leva på bidrag då bara för att det ska fortsätta existera? Det.
Jag har två saker att säga om det. Jag förstår att du försöker liksom så här, provocera mig nu lite grann här. Då. Och det kan du väl få roa dig med om du vill. Men jag känner så här, alltså, dels två saker om det här. För det första så tycker jag att folk ska få bo där de vill. Och jag tycker också att det på något sätt är nationens skyldighet.
Men det får de ju. Folk
till,
får ju bo.
Ja, men jag tycker också faktiskt att det är nationens skyldighet att se till att människor får en hyfsad basservice där de bor. De kanske inte kan räkna med en fantastisk kommersiell service. Därför att där råder marknadskrafterna. Men när det gäller offentlig service eller medborgarservice, så tycker jag att då kan man få det, även om man väljer att bo på landet. Som en slags grundprincip. Nummer två är att Norrland är inte bidragsberoende. Norrland är nettoproducent. Norrland pumpar in pengar i den svenska statskassan. Det är bara det att Norrland är fast i en postkolonial struktur och i är offer för ett skattesystem som gör att vi inte kan leva på det som vi själva producerar.
Mm. Men den stora frågan då, för det är ju en extremt intressant fråga, det är ju det är ju så att Norrland sitter på naturtillgångar och råvaror som försörjer resten av landet, ja, mer eller mindre. Varför genererar det här inga jobb i Norrland?
Därför att de här, de genererade ju enorma mängder jobb förut. När de här branscherna då, de här råvarubranscherna var arbetsintensiva snarare än kapitalintensiva. Jag menar när man avverkade, när man sågade ner ett träd i taget med motorsåg eller med liksom en gammal handdragen såg, så gick det åt en väldig massa människor. Och nu kommer det en man i processor och gör samma jobb som 100 personer gjorde på 2 veckor, gör man på en dag. Och då är det klart att då blir en väldig massa människor onödiga. Och så är det ju en väldig massa branscher liksom. Det som är problemet med det för Norrlands del, alltså dels så är det ju ett problem i att de här branscherna då rationaliseras och centraliseras så att människor inte längre får jobb. Men konsekvensen av det ekonomiskt är också att en svensk kommun får ju bara ta skatt, får ju bara ta upp löneskatter och inte företagsskatter. Så att när en bransch går från att vara arbetsintensiv till att anställa få, så genererar det ju mindre lokala skatter. Alltså företaget som sådant. Om man tar till exempel då ett skogsbolag, så anställde det tidigare en massa människor i inlandskommuner som betalade skatt lokalt som kunde gå till lokala välfärdstjänster. Idag så anställer man kanske inga människor lokalt överhuvudtaget, utan det kommer en man med en skördare från kusten. Och då så blir skogsnäringen inte viktig för den här kommunen. Men pengarna som genereras i skogsföretaget beskattas ju av staten och hamnar i statskassan. Och en del av det betalas sen tillbaka som bidrag till den där kommunen, som kompensation för att det är så här. Vilket då skapar bilden av Norrland som bidragsberoende, fastän vi i själva verket genererar mycket mer än vi får tillbaka.
Mm. Men tänker du att man skulle införa någon form av planekonomi här?
Är den liberala ledarskribenten som frågar?
Det här tycker jag, det är inte bara en intressant Norrlandsfråga, utan jag tycker att det här är ganska centralt överhuvudtaget. Att vi kan ju inte skapa jobb.
Nej.
För att vi kan inte skapa jobb för att utföra saker som inte behöver utföras bara för att människor ska kunna jobba.
Nej.
Det är ju dumt.
Men om man vänder på det, om man tänker så här, ta till exempel Ragunda som är en extremt fattig kommun, den ligger i Jämtland. Ja. Det här är ett sånt där exempel som man brukar vifta med. Om Ragunda fick ta upp skatter från vattenkraften i sin kommun, så skulle den inte bara vara Sveriges rikaste kommun, utan en av Europas rikaste kommuner. Ragunda med 1000 invånare, eller vad de nu har, det är något sånt där 1200 invånare, sånt där, skulle ha enorma summor pengar på sitt bankkonto.
Men de har en thailändsk
paviljong. Återigen, detta Thailand, vi börjar återkomma till det. Och Libitris, med latinerna har de också. Men om de hade tillgång till de här pengarna, så är det ju klart att Ragunda skulle se ut på ett annat sätt. Då skulle man ju kanske ha andra förutsättningar. Man kanske skulle ha en annan infrastruktur, vilket i sin tur kanske skulle attrahera människor och företag att bygga och bo i Ragunda.
Kan man inte säga då att problemet här är då kanske att de här företagsskatterna som går till staten, att det ändå ligger då på staten och regeringen att återföra pengar till Norrland, inte i form av kanske olika bidrag, men i form av att ändå upprätthålla en vettig infrastruktur och sådär.
Jo, det kan man ju tycka.
Ja,
men de pengarna behövs till Norra länken.
Där kan vi vara överens, kanske. Ja, men på hur känns det?
Jo, men det går väl ganska bra det här.
Tycker du det?
Jag tycker din plan där med att vara den här naiva utfrågaren, den funkar väl ganska bra. Det enda jag kan tycka är lite tråkigt, det är att jag på något sätt får stå för risktagandet, medan du sitter där och är lite så här safe och liksom.
Men
så här,
hur menar du nu?
Ställer de där
provocerande. Vad tar du för risker?
Ja,
du säger ju ingenting som du inte har sagt förut egentligen.
Nej, fast du då försöker ju få mig att ha åsikter, men själv gömmer du dig lite grann bakom den där rollen som utfrågare lite grann.
Ja.
Jag tror att i nästa avsnitt så tror jag att jag ska vända på det här lite mer.
Det blir lite tuffare eftersom vi ska prata om kolonialismen.
Ja.
Fördjupa oss i den. Ja. Vad det egentligen betyder.
Ja, precis.
Och innebär.
Ja. Så att, lycka till med det då.
Jag får nog ta och läsa på lite faktiskt inför det.
Ja, precis.
Ja,
ja det tror jag.
Ja. Ja. Din bok kanske.
Vi kan börja med den grundkursen. Ja. Ja, men tack för den här gången då.
Ja, vi ses. Mm.